Trams leder veckans tramsigaste frågesportinslagen i ett fint radiopaket som heter Landskampen. Det startar 18 på kvällen. Och mer på nationaldagen.
Hur mår public service i Europa egentligen?
Om det här förslaget blir verklighet så kommer det innebära en stegvis nedmontering av Sveriges Radio.
Hur många är oberoende och hur många är statskontrollerade propagandaorgan?
They all talk about independence, but it never fully achieved it.
Och är det verkligen möjligt att upprätthålla de högt ställda kraven på oberoende och opartiskhet?
Vi säger att vi ska leverera oberoende och opartisk nyhetsförmedling och fördjupning till folket. Och jag upplevde inte att vi gjorde det riktigt.
Lyssna på Omöjligt uppdrag, en serie i 3 delar om public service, födelse, strider och framtid i Europa.
På fredag har vi den sista delen klockan 17. Nu har klockan blivit 4.
God morgon, nyheter från Ekot. Det kommer nu nya uppgifter om hur ineffektiv batteritillverkaren Northvolts produktion var innan konkursen. Vi har konkursförvaltaren Mikael Kubu.
Bolaget har ju tillverkat lika många battericeller som innan konkursen, fast med en tredjedel av personalstyrkan.
Flera av de anställda som Ekot pratat med är inte förvånade.
Northvolt from being a startup, it suddenly went into this bureaucratic company of few people working but more people managing.
Den tidigare Northvolt-ingenjören Shubhrajit Sinha säger att Northvolt blev ett byråkratiskt företag där få jobbade med att faktiskt göra batterier och desto fler som arbetsledde. En källa till Ekot säger att det var mycket fokus på att expandera verksamheten innan konkursen. Det gjorde att många av de anställda sysslade med annat än själva tillverkningen.
There were few people actually doing, but more people telling what to do and then having contradictions between them.
Reportrar Erika Sundén och Viktor Jensen. Över 2400 personer har överklagat beslutet att lägga ner stora delar av Sollefteå sjukhus. Där skriver Dagens Nyheter. Karin Granholm, rådman på förvaltningsrätten i Umeå, säger till DN att hon aldrig varit med om att det skickats in så många unika överklaganden. Avgörande i fallet väntas tidigast till hösten. I Grekland kom igår domarna efter den omfattande skogsbranden 2018 utanför Aten, då över 100 människor omkom. 10 chefer och ansvariga inom räddningstjänst och civilförsvaret dömdes för misslyckandet med att genomföra evakueringar på ett säkert sätt. Straffet meddelas senare idag. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Vi ska höra förmiddag med Thomas Nordgren från november förra året. Det handlar om hur självsexet har sett ut genom tiderna.
Ja, välkomna till förmiddag med mig, Thomas Nordgren. Vi ska tala om onani. Rent medicinskt är onani nyttigt för människan. Det håller systemet igång, förbättrar välbefinnande, sömn och förebygger prostatacancer hos män. Och när det gäller kvinnor har både synen och den tekniska utvecklingen av sexhjälpmedel populariserat onanin. Samtidigt finns det en ganska livaktig onanikritisk rörelse på nätet. Den så kallade NoFap-rörelsen uppmanar unga att sluta onanera för att bryta beroendet av nätporr. Just den här månaden kallas No Nut November, som går ut på att göra november till en onanifri månad. Vi ska tala om historiska, religiösa, medicinska och psykologiska föreställningar om onani idag. Ja, Ja, onani har alltid varit ett tabuiserat, känsligt ämne. Men så här lät det 1954 när Torsten Wickbom talade med elever i Katrineholm i vad som borde vara världens första skolradioprogram om onani. Sverige var ju ett pionjärland när det gällde sexualundervisningen i skolorna, och här på radion var det Liss Asklund och just Torsten Wickbom som gjorde många skolradioprogram.
Man kan få sädesuttömningar om man retar könsorganen med händerna. Någon som vet vad man kallar det för.
Onani.
Vi har ett svenskt ord på det också.
Självtillfredsställelse.
Det kan man säga. Är det där farligt?
Nej.
Är det vanligt då?
Ja.
Hur vanligt?
Mycket vanligt.
Ja, man kan väl säga att det är en sak som praktiskt taget alla pojkar gör ifrån pubertetsåren och några år framåt. Ja, men varför gör de det?
De tycker det är skönt och istället för riktigt samma så använder de händerna.
Ja, visst.
Kan inte flickor reta sig själva också?
Jo då, det är ganska vanligt. Fast det är tydligen inte lika vanligt att flickor gör sånt som att pojkar gör det.
Ja, så där lät det 1954. Välkommen Malin Drevstam, legitimerad psykoterapeut och sexolog. Lite trevande får man väl säga att det låter. Vad har förändrats i synen jämfört med för 70 år sedan?
Ja, utifrån det här inslaget så känns det som att vi oceaner är borta ifrån hur trevande det var där och då. Jag fascineras över begreppet reta. Nu skulle vi nog prata om stimulera kanske eller smeka.
Ja, och det lät lite tveksamt där huruvida flickor onanerar.
Ja, verkligen. Och det gör de ju. Ja.
Och redan innan vi sänt det här programmet så har vi faktiskt fått många lyssnarreaktioner. Är det fortfarande känsligt att tala om onani? Jag får en känsla att det är mer känsligt att tala om självsex än om sex i allmänhet eller om parsex.
Jag tänker att det är ju en väldigt privat angelägenhet hur man njuter alldeles för sin egen skull av sex. Och onani är ju någonting som en del människor, i alla fall tidigare, men jag stöter på det även nu, jag har ju en privat mottagning där jag träffar klienter, att man tänker någonstans att onanerar gör man när man inte har en partner. Och har man en partner, då slutar man onanera. De föreställningarna finns kvar fortfarande, men det finns många studier som visar att de som är mest nöjda med sitt sexliv ägnar sig mycket åt självsex och har härligt partnersex.
Så man ska inte känna sig hotad om partnern onanerar?
Nej, verkligen inte. Men det är begripligt om en del gör det, för det kan ju handla om hur partnern gör det. Om partnern verkar föredra att onanera framför partnersex, då kanske det är begripligt att man känner så.
Vi ska prata mer om det, men om vi tar det här mer grundläggande, rent medicinskt, vilka är fördelarna med onani eller att runka, som man numera också har i Svenska Akademins ordlista som vardagligt ord?
Ja, och det använder man ju oftast när man pratar om hur män tillfredsställer sig.
Ja. Det är, och vad ska vi säga om kvinnan? För att det var ju, för några år sedan var det ju en kampanj om, där RFSU tyckte att vi ska använda ordet klittra.
Alltså. Precis.
Men det har aldrig slagit igenom.
Ord. Nej, det verkar inte ha gjort det. Nej, men jag tycker väl att självsex är ett bra ord för både kvinnor och män och transpersoner.
Okej, tillbaka då. Vilka är de medicinska fördelarna med självsex?
Ja, om man tänker sig den studien som kom fram till att det verkar vara så att ju oftare man onanerar som man och får utlösning. För det är så att onanera kan leda till en orgasm, men det behöver inte alltid leda till en utlösning. Så man behöver ibland sära lite på begreppen. Men det verkar som att ju mer du onanerar upp till 21 gånger i månaden, desto mindre förekomst av prostatacancer. Men det är en korrelation, och det är inte så att man nödvändigtvis ser att det är orsak och verkan. Det vill säga att onanera mycket betyder inte nödvändigtvis att du inte får cancer. Men man ser att de som onanerar mycket har mindre förekomst av cancer. Så att det kan vara ett sätt att rensa systemet från toxiner via utlösningarna. Då är ju utlösningarna viktiga, inte orgasmerna. Så man behöver fundera på vad är det jag gör.
Man får lägga ihop parsex och eller vilken sex man
eller
har.
Man säger
det är utlösningarna som räknas egentligen. Då.
Om det är utlösningar som räknas så är frekvensen viktig och värdefull tydligen. Men det finns ju många som kan onanera utan att få utlösningar och ändå få orgasmer. Och då är det inte medicinskt samma saker som att rensa systemet. Däremot så är ju utlösningar som leder till orgasmer, eller förlåt, självsex som leder till orgasm är ju någonting som också frisätter väldigt viktiga hormoner som hjälper till med återhämtning och läkning, och det är bra för immunförsvaret. Så det finns mycket välgörande konsekvenser av självsex.
Man mår bättre och sover bättre och sådär.
Absolut, det är många som använder
sig. Är det där oxytocin eller vad det heter?
Oxytocin. Ja, precis. Ja. Och endorfiner som är härliga.
Men innebär det också en risk att du kan bli beroende av att utav de här själv stimulerande...
Ja, och där tänker jag också att om man tittar på självsex utifrån att det här inslaget som var, så tänker jag att pornografin var inte lika vanligt förekommande då. Så att min gissning är att då onanerade man eller hade sex med sig själv oftare till egna fantasier eller möjligen någon bild eller så. Men nu händer ju väldigt mycket på pornografivägen, så att det är lättare att bli fast nu än tidigare, eftersom det finns högpotent material att titta på som kan vara beroende.
Sen har man ju ofta pratat om i huvudsak med män som onanerar, som onanister, men det hände någonting på 60-talet och jag är ganska säker på att det hänger ihop med den här låten.
Tänk dig att ha en man i biron i en ask bland andra grejer, när som helst du får lust och plockar du fram din ask.
Ja, det blev en väldig diskussion om vad den här låten handlar om egentligen. Mm. Och Lill Lindfors vägrade länge sjunga den, just för att hon hade inte förstått att det ska väl vara medvetet dubbeltydigt.
Det är väl det som gör den så vad säger man, smittande.
Ja. Jag kommer ihåg min pappa hade färg och parfymeri, och det var någon då parfymgubbe som föreslog att han också skulle sälja dildos. Så han kom hem med sådana här stora dildos, men jag tror aldrig det blev någon succé.
Inte?
Nej. Eller jag vet inte riktigt, för att, men det såg väldigt konstigt ut där i parfymeriet.
Jag förstår.
Men kvinnor, där verkar ju också ha skett en så att säga stark teknisk utveckling.
Ja, verkligen.
Berätta.
Det är väl möjligheten att få sexhjälpmedel eller sexleksaker som har vibration i sig, om vi pratar om kvinnor och självsex nu. Mm. Det här, jag vill börja med att jag tycker att det är intressant att vi har väldigt lätt att inkludera prat om sexleksaker för kvinnor. Och det blir liksom lite intressant och spännande och fascinerande. Men när vi pratar om sexleksaker för män, då hamnar man ofta i en annan kategori där det är lite fult och lite smutsigt.
Lite perverst
och
lite, med lite så.
Och det tycker jag är väldigt sorgligt. För att jag ser en stor potential för sexleksaker för många män som skulle kunna bli mer självmedvetna om sin njutning och sin funktion om de vågade använda det och inte kände sig så skamfyllda. Mm. Men om vi tittar på kvinnor och självsex, så har ju vibrationer, då var det ju vibrerande dildos från början, men sen blev ju också lufttrycksvibratorn en stor framgång.
Och det är det som influerarna på nätet nu säljer?
Det är många som gör det, precis. Mm.
Vad är det för fördelar med en kvinna då att syssla med självsex? Eller blir det som ett alternativ till vanligt sex?
Jag ser det som ett komplement snarare. Det behöver inte vara antingen eller, utan alltid som en kvinna eller människor överlag, men särskilt kvinnor, lägger på att utforska sin kropp och sin njutning och sin, vad vi kallar för, sexuella respons. Alltså, hur känns det att bli upphetsad? För att det visar sig att många kvinnor har rätt dålig koll på sin sexuella respons i genitalierna och kopplat till lustcentrum som sitter i hjärnan. Så många kvinnor har inte uppmärksamheten i hur det känns i kroppen när man blir lustfylld och upphetsad. Och ju mer man har sex med sig själv, desto mer medveten blir man om det.
Och då kan man också berätta för
en partner vad man tycker om och vad man gillar. Det finns ju observandum både för alla som har självsex med sig, och man gör det på ett sätt som är effektivt. Det hjälper inte så himla mycket med självutforskande och möjlighet att instruera partner om vad man njuter av, utan tyvärr är en del får vanan att onanera effektivt.
Hur menar du att den stora nackdelen är om man kan så att säga fastna i ett beroende?
Ja, inte nödvändigtvis ett beroende, men att jag behöver göra på ett visst rigid sex för att nå den snabbaste möjliga vägen till orgasm, om vi säger att det är det personerna är ute efter just när det gäller onani. Mm. Det är inte särskilt många som onanerar utan att ha orgasm strävan. Mm. Så det betyder att det blir ett väldigt enkelspårigt sätt för hjärnan. Alltså nervbanorna blir helt enkelt kopplade kring en viss vana att onanera. Och då kan det bli svårt att ta till sig njutning på andra sätt. Så variation är väldigt viktigt att inte
göra. Men hur vet man att det blir för mycket så att säga?
När det blir för mycket är ju om du själv eller någon i din närhet verkar lida av att du ägnar så mycket tid åt självsex eller onani. Och det handlar ju också om att sex ska kännas bra före, under och efter. Och många som upplever att de onanerar för mycket får ju någon form av obehag strax efter själva välbehaget har gått över. Kanske känner ångest över det de gör. Och då är det ju någonting som man behöver titta närmare på. Mm.
Och det här blir då, som vi redan har nämnt ibland, då, kombinerat med ett starkt beroende av porr, alltså i synnerhet nätporr nu för tiden.
Den är ju så lättillgänglig och det är ingen som vet vad du gör, och därför så kan du ägna dig åt det utan att behöva försvara ditt beteende. Och det är högpotent. Det är lätt att riskfritt klippa sig vid, eller hoppa från klipp till klipp. Alltså det är ett riskfritt sätt att få sexuell njutning. Men det riskfritt att ha sex med en partner är inte helt riskfritt. Och med riskfritt menar jag att det finns alltid en risk att bli avvisad om man tar ett initiativ. Det finns alltid en risk att det inte blir så skönt som man hade hoppats. Det finns alltid en risk att känna att man är misslyckad eller inte, att det inte blir så bra som man hade önskat helt enkelt. Medan porr har inte den, vad ska man säga, negativa sidan.
Ja, och då kan det bli ett problem. Föredrar man så att säga självstillfredsställelsen.
Det kan hända att det blir så.
Precis. Men
så
är det inte en moralisk fördömelse? Kan man inte få tycka det då?
Att man föredrar att ha sex med sig själv istället för med en partner. Ja. Det är absolut. Och då tänker jag att det är någonting som man kanske behöver också lyfta och stå för. Att det är så här jag funkar, det är så här jag vill ha det. Men om det handlar om att jag har inte utforskat alternativa sätt utan jag har hamnat här och vågar inte utforska något annat, då är man ju ofrivilligt på ett smalt spår som... Mm.
Eller om jag börjar bli rädd för sexuella kontakter med andra och rädd för Tinder, dejter och allt vad det innebär.
Det är ju tyvärr så.
Att, smittrisker. Och...
Ja, men det är liksom lite grann en utveckling att om man är i Tinder-världen och dejtar väldigt mycket så kan man få en inre känsla av att konkurrensen är jättehög och jag kommer aldrig kunna mäta mig sexuellt med alla mina konkurrenter. Då är risken stor att du låter din sexuella nyfikenhet få utlopp framför porr. Och ju mer du gör på samma sätt framför porr och ju mer du studsar mellan potent material, desto större risk är att du fastnar för det och hämmar din sociala träning och variation. Och till slut kan man fastna i att det är det enda sättet man vågar.
Jag läste i diagnossystemet nu, den senaste varianten, har man ju någonting som heter, som Världshälsoorganisationen kallar, Compulsive Sexual Behavior Disorder, CBSD tror jag.
Ja, tvångsmässig sexuell beteendestörning på svenska.
När är man där? Och hur vet man att man är där och behöver hjälp?
Det är när du eller din omgivning börjar bli lidande av att du ägnar så mycket tid åt det. Och lidandet kan ju också handla om att du kanske onanerar så att du får skador, skavsår eller liknande kan det vara. Men också att du, ditt liv blir hämmat, andra människor upplever sig försummade för att du har fastnat för det här. Det kan handla om timmar framför datorn för vissa människor.
Du lyssnar på förmiddag med mig Thomas Nordgren där vi idag talar om onani. Jag tänkte att vi skulle fördjupa oss i hur synen på onani har förändrats och vad är då bättre än att börja med mannen som gett onanin sitt namn, nämligen Onan. Så här står det i Bibelns första Mosebok. Juda tog en hustru åt sin förstfödde son Er. Hon hette Tamar. Men Er, Judas förstfödde, väckte Herrens misshag och Herren dödade honom. Då sade Juda till Onan, gå till din brors hustru och gör din svågerplikt mot henne och skaffa avkomma åt din bror. Men Onan visste att barnet inte skulle räknas som hans och var gång han låg med sin brors hustru lät han sin säd spillas på marken för att slippa skaffa barn åt sin bror. Därmed väckte han Herrens misshag och därför dödade Herren också honom. Ja, välkommen Susanne Larsdotter, sexolog. Du är med oss på telefon från en Finlandsbåt. Hej!
Hej!
Det här är ju inte den barmhärtige guden utan en stenhårt fördömande gud som dödar onanins fader. Men egentligen handlar det väl här ju inte så mycket om onanin utan om någon sorts att han vägrar. Det är väl avbrutet samlag med bron, den döde broderns hustru.
Exakt, det är ju faktiskt så som det är. Men det här har ju använts för att motivera förbud både motstånd mot onani och preventivmedel.
Och, men onans berättelse, det har ju gett namn åt onanin. Och i början var väl apostlarna och den tidiga kyrkan ganska liberala i sexfrågor. Lärjungarna var gifta och hade familjer och även de Paulus och de första kyrkoledarna. Men sen kom ju Augustinus och, som förknippade sexualiteten med arvsynden. Att man i stort sett bara skulle ligga med varandra för att alstra barn inom äktenskapet och absolut inte fick njuta av sex.
Men så är ju fallet och det var ju inte så positivt redan innan heller, för att det var ju liksom kristendomen har ju historiskt sett liksom sett sexet som ett i reproduktion, och Paulus säger ju också i nya testamentet att ja, det bästa är ju att leva i celibat, men klarar man inte det så får man då gifta sig.
Det enda sättet att tjäna Gud riktigt bra, och särskilt då när det gäller munkar, nunnar och präster, det var celibatet, att helt avstå från sex.
Ja, det har ju varit en separation mellan kropp och själ och kropp och ande, där själen och anden har liksom en koppling till det gudomliga och kroppen har en koppling till det kötsliga. Och till och med idag kan man ju höra saker som att du ska inte leva i köttet, du ska leva i anden.
Men Gud har väl skapat oss för att njuta av sexet, eller? Men det har man liksom glömt bort.
Ja, det kan man nog säga att man lite grann, den nyare teologin ser ju det mer som att vi ska njuta av våra kroppar och sexualiteter är en gåva som är nedlagd i oss. Men fortfarande idag inom delar av kristendomen har man ju fortfarande en syn på sexualiteten som att det är en farlig drift som vi måste behärska, och om det är därför vi behöver vara gifta och ha sex inom äktenskapet.
Ja, men vi ska helst inte njuta av sexet inom äktenskapet heller då, om det inte är bara för barnalstrandet.
Ja, där är ju lite olika uppfattningar. Tidigare så var det ju väldigt mycket reproduktionssyfte som sexualiteten fanns i. Men idag har man ju mjukat upp det där lite grann mer och menar att inom äktenskapet så är det liksom okej att njuta av sex. Sen är det ju fortfarande så att det är ganska mycket förknippat med äktenskapet, även om vi har ju mycket mer liberala tolkningar också idag.
Mm. Om tillbaka till onanin, det verkar ju, om vi gör ett raskt hopp i historien, så verkar det ju dröja till 1700-talet innan själva onanin tar en ny vändning, alltså från att vara en religiös synd som ska bekämpas utav kyrkan, så blir det en sjukdom. Och vad jag förstår så började med den här kvacksalvartidskriften Onania 1712 som spreds på marknaderna i Tyskland, och sen fortsatte med den schweiziske läkaren Simon André Tissot som skrev en avhandling som heter Onanism, avhandling om sjukdomar som orsakas av onani, år 1758. Och den där kom sen på 1800-talet att göra att sjukdomsbilden, onani som psykisk sjukdom och onanisten som samhällsfarlig, att ta över. Är det en korrekt historieskrivning?
Ja, det är en alldeles korrekt beskrivning. För innan 1700-talet så var det ju mer en religiös fråga. Men på 1700-talet så får ju onanin ett medicinskt intresse, börjar riktas mot det. Och nu blir det också medicinska förklaringar, både till vilka faror, vilka symptom och vilka följdsjukdomar som kan följa av onani.
Ja, jag läser här provinsialläkaren C.J. Hartman. Han skriver så här: det är omöjligt att räkna upp alla följderna av denna last. Följande är de vanligaste: matthet, styvhet, vacklande gång, huvudvärk, synsvårigheter in till blindhet. Och det kan även, skriver han senare, orsaka astma, epilepsi och en plågsam, våldsam död.
Ja, det är tyvärr så som det är beskrivet i den medicinska litteraturen och också i upplysningslitteratur för personer som levde där i mitten på 1800-talet fram till början på 1900-talet.
Ja, jag säger att 14% av de manliga och 2% av kvinnorna som var intagna på svenska mentalsjukhus kring sekelskiftet hade diagnosen onanism. Det låter ju väldigt många. Men ja. Hur, alltså man när man inte riktigt visste vad som orsakade sjukdomarna, så liksom onani var en bra orsak att dra till med, så att säga.
Ja, men precis. Det är ju sådana här kultursjukdomar som vi hela tiden har, som blir populära under en tid för att förklara att någonting är problematiskt. Och onani, jag har själv upptäckt och läst intagningsjournalerna på Säters sjukhus och kunde se att jo, onani är faktiskt en intagningsorsak för patienter. Och det är klart att hade du några av de här symptomen, mådde psykiskt dåligt och kanske också hade lite ångest över att du visste att du hade onanerat, så är det ju lätt att förstå de symptom man har utifrån dåtidens läkarvetenskap och kunskap, och tänkte att ja, men det här beror säkert på det, och då har man säkert berättat det för läkaren.
Men det här med blindhet, hur fick man den idén att onanerade man kunde man bli blind?
Ja, det är ju mycket av de här som man verkligen kan fundera på varför man kunde få liksom. En annan vanlig förklaring var ju också ryggmärgsförtvining, eller att någon form av liksom livshöjande vätska rinner ut från ryggmärgen.
Men det är kanske inte så konstigt, det är ju en vätska som rinner ut när en man, att det är någon sorts livsvätskorna som man slösar bort på något vis.
Ja, jag tror det. Och det är någonting som kommer tillbaka idag också, att man tänker att sperman är någonting som vi behöver spara och lagra för att den har en livsgivande kraft på något sätt.
Men i själva verket så kissar vi ut den, va?
Precis. Den sperma som vi inte gör av med byts ut hela tiden. Så att är det inte så att vi får utlösningar, så kommer den att komma in i urinen istället och att vi kissar ut den. Så att det finns inget, det går inte att spara på sperman.
Men sen uppstår ju också då någon sorts antimasturbationsrörelse. Alltså, dels var man väl oroliga under industrialismen med alla som flyttade in, unga män och kvinnor som flyttade in till städerna och som hade ett tveksam moral. Och nykterhetsrörelsen och scouterna och KFUM, KFUK bland annat, engagerade sig mycket i att motarbeta onanin. Och i KFUMs handbok stod det så här: flitig exercis och kalla bad ger god effekt mot onanism.
Precis, och mycket riktades ut mot barn och unga, och det var ju så här att man försökte verkligen bevaka barnen, och det fanns en massa uppfinningar också.
Händerna på täcket.
Precis, händerna på täcket, och ibland var det till och med så att man, det finns där uppsydda dräkter som man skulle ha som inte möjliggjorde att man inte skulle ta på könet, och det fanns till och med en elektrisk apparat som man kunde sätta runt barnets penis, så ringde det in hos föräldrarna om den här ringen runt penis liksom kom åt. Så att det fanns ju, alltså det var ju rekord med antionaniuppfinningar mellan 1856 och 1932. Det fanns ju ingen hejd på vad man kunde hitta på.
Alltså det märkliga är att det här, vi pratar nu om ändå ganska långt in på 1900-talet. I Henriksbergs läkarbok från 1919 till exempel, så är det ett långt kapitel om hur farorna med onani. Men sen vände det, på 30-talet försvann ju de här diagnoserna, och vi fick ju Sigmund Freuds sexualteorier som kanske liksom var en rejäl svängning åt andra hållet.
Precis, Freud hade ju en viktig faktor här där han sa att onani är naturligt och ofarligt, och att det är värre att fylla barnen med skam än att acceptera deras onani. Och dessutom kom det nyare medicinsk forskning som kunde visa på att de här myterna om den här påstådda skadeverkningen, den stämde ju faktiskt inte med de tidigare uppgifterna som hade getts.
Nu tänkte jag att vi ska koppla tillbaks till onanin idag. Å ena sidan en ganska positiv entusiastisk inställning till onani och influencer som säljer sexhjälpmedel. Å andra sidan har vi också nu fått en reaktion som kanske har vissa likheter med den på 1800-talet. Alltså mot onani, representerad av bland annat den så kallade NoFap-rörelsen som rekommenderar särskilt unga män att avstå från onani. Eller att om man inte kan sluta att åtminstone ska ha ett rejält uppehåll på 1 till 3 månader. Just november kallades ju för no nut november, alltså att man inte ska onanera just i november, och samtidigt ska man då avstå från att se på nätporr. Så här säger NoFap-influencern Hamza på YouTube, sin YouTube-kanal.
The closer you are to that unrestrained version of you, the worse you're going to do in this modern world. So why not consider right now how good your life can be if you build the discipline to master the impulses and these desires and urges that arise.
Ju närmare du är din ohämmade jag, desto värre kommer du att klara dig i den moderna världen. Så varför inte överväga hur ditt inre liv kan bli om du lär dig att bemästra dina impulser och begär som väcks inom dig? För det finns verkliga fördelar med att spara sin säd och bibehålla sin kraft. Det låter kanske dumt, men det är 100% sant. Ja, Malin Drevstam, var kommer den här rörelsen ifrån?
Som jag har förstått det så är det ju, som du sa, en motreaktion mot den starkt framväxande pornografin och hur lättillgänglig den är. Att det är många som lite grann blir uppslukade av den. Och jag har i alla fall hört personer som säger att jag ansluter mig till NoFap-tänket för att jag känner det som att en hel industri plötsligt har kidnappat min hjärna, och jag vill inte att det ska vara så. Det finns mycket att säga om NoFap-rörelsen, och jag tänker att det är som ett slags drag där. Han pratar om att bemästra sina impulser. Men när man pratar om modern forskning inom sexologi så handlar det väldigt mycket om att bli medveten om. För man forskar mycket kring medveten närvaro. Vad är det som händer i min kropp när jag blir tänd eller inte tänd, och vad är det som triggar mig och inte? Det finns stora värden att bli mer medveten om det. Men det beror på, då är syftet är ju olika då. En sak handlar om att bli mer medveten om hur min njutning och upphetsning ser ut, och en annan handlar om att bemästra och kontrollera, och det tror jag inte är en sund.
Susanne Larsdotter, det här har väl viss anknytning till tidigare rörelser mot onani, men det ligger inte någon sorts ganska sund folklig reaktion mot nätporren under det här också som är lovvärt?
Det är klart att det är inte dåligt att undvika överdrifter åt något håll. Problemet med NoFap, det är ju att det också skapar skuld och skam, vilket vi har jobbat väldigt länge för att också bli av med. Och NoFap har ju också en del felaktiga påståenden. Bland annat så är ju en av anledningarna att man ska spara på sin sperma för att det bygger upp energin och man får mer testosteron och man blir mer ambitiös, och det här leder också till mer framgång. Och jag tror inte på den kopplingen att avhållsamhet gör. Men det är klart, det är inte bra att ha en onani som gör att det tar över livet. Men det är ändå ett fåtal som upplever det, och de flesta mår väldigt bra av sin onani, och det ger energi också att kunna onanera. Mm.
Hur ska man då se på onanin i ett förhållande? Vi var redan inne på det. Hur hittar vi balansen i det här då?
Jag tänker att ha sex med sig själv eller onanera är en sak, och att ha sex med en partner eller partners är en annan sak. Att det kan vara två olika sätt att njuta. Att onanera kan handla om att utforska sig själv, att utvecklas, att expandera med sin fantasi, att utforska nya sätt att njuta på med sig själv, för sig själv. Och gör man det utan skampåslag så är det en väldigt hälsosam aktivitet att ägna sig åt. Och i en partnerrelation har man ju ofta sex också för att stärka banden och för att uppleva en närhet och intimitet.
Mm. Måste vi vara öppna om det här? Är det inte okej att man håller egen sexet eller självsexet ganska privat?
Men jag tänker att det handlar alltid om i vilket sammanhang. Varför tar jag upp det och i vilket sammanhang gör jag det? För att om jag tar upp det i ett sammanhang där jag kommer bli dömd, då är det ju någonting som kommer att få negativa konsekvenser för mig sannolikt. Mm. Men om jag tar upp det, om jag är bekymrad över mina vanor, som jag ibland får mejl av människor som säger jag onanerar på det här sättet eller jag tänder på det här, är jag konstig eller fel? Våra kroppar är gjorda för att njuta och vi ska gå igång på att se andra människor njuta, så att det är inte konstigt. Men om vi fastnar, precis som Susanne sa, att om vi gör för mycket av någonting så är det risk att det inte blir sunt i längden.
Mm. Susanne Larsdotter, håller du med?
Jag håller med, och jag tänker också på par som jag möter, att ett par har ju oftast inte samma lust hela tiden, utan det kan komma perioder när någon har mindre lust och då har ju den andra personen kanske sin lust kvar, och lever man i en monogamt definierad relation så kan man ju då ägna sig åt onani för att ändå få utlopp för sin sexualitet.
Men måste man nödvändigtvis då penetrera det i någon sorts terapeutisk situation, eller kan man liksom ha det som ett eget rum vid sidan om?
Det kan man absolut ha, men det som uppstår är ju många gånger när man har ett par i terapi som behöver hjälp med sin sexualitet, det är ju att de inte har pratat om de här sakerna, och de kanske inte ens har pratat med varandra om att de onanerar. Och det gör att man får påslag av skuld och skam, för man tänker att det här inte är accepterat. Och i de flesta fallen så är det accepterat och till och med påbjudet ibland när en av parterna kanske inte har lika mycket lust.
Så ert råd, ska man prata om det här?
Jag skulle vilja säga onanera mera, men man behöver inte prata hela tiden om det. Man ska prata
man
om
behöver
dem.
Inte nödvändigtvis
du menar
det,
men i en relation?
I en relation.
Aha, okej. Jag tänker att det är värdefullt att kommunicera. Sen tänker inte jag att man behöver rapportera. Men det är att par... personer behöver förstå att jag onanerar inte för att du är otillräcklig. Jag onanerar för att jag vill njuta. Och det kan vara viktigt att partnern får reda på att det handlar inte om dig. Det här är en sak som handlar om mig. Men personer har ju olika intresse av att onanera. Om en person i en relation aldrig onanerar och den andra onanerar väldigt mycket, och den första personen känner, räcker inte jag till, eller varför behöver onanera? Alltså det är många andra faktorer som har betydelse än bara beteendet onani. Det handlar om hur trygg man känner sig i relationen, hur säker man känner sig på att partnern vill vara med en. Så att man kan komma ganska djupt, och för de som tappar bort sig är det värdefullt att söka stöd om man behöver kommunicera lite.
Ja, jag har redan fått flera lyssnarfrågor. Vad ska man säga? Självsex, masturbation eller vad det här klittra? Eller självstillfredsställelse eller rent av runka. Vad är ett svar på det?
Jag vet inte vad du
det
säger.
Det som ligger bra, ja, förlåt.
Jag tycker självsex är ett bra ord. Vad säger
självsex du, eller neutralt, eller vad säger du? Tack så mycket Malin Drevstam, legitimerad psykoterapeut, och Susanne Larsdotter, sexolog.
Vaccinmotstånd ger mässlingen ny kraft. Ja, nu är smittotalen i Europa de högsta på 25 år. Mer om det här i dagens Ekopodden om några minuter.
Det våras för Fråga filosofen. Cecilia Strömberg Wallin, programledare för Filosofiska rummet. Vad innebär detta?
Jo, det innebär att Filosofiska rummets frågeprogram är tillbaka. Det är lyssnarna som får svar på sina frågor av tre filosofer utifrån hur de här filosoferna tänker. Och de kan tänka ganska olika. Så att det blir också spännande diskussioner utifrån frågorna. Och den som har ställt frågan får ett svar med många olika facetter.
Och vilka är det som svarar?
Det är en välbeprövad trio av välkända filosofer som har sina olika intresseområden och olika utgångspunkter för sitt filosoferande, nämligen Lyra Ekström Lindbäck, Torbjörn Tännsjö och Jonna Bornemark. Och det här är då samma tre filosofer som har varit med i tidigare avsnitt av Fråga filosofen. Så att jag vill uppmana dig som lyssnar och går och grunnar på något att skicka in en fråga och testa filosoferna på den.
Vad kan det vara för typ av frågor?
Ja, det kan handla om precis vad som helst som det inte finns något enkelt svar på. Går det att tänka på ingenting? Kan musik ge oss kunskap? Kan man sörja en mamma som inte är död? Det kan handla om hur man ska leva sitt liv, hur vi kan veta vad vi vet om olika saker eller om hur vi ska förhålla oss till de som kommer efter oss. Är det rätt att skaffa barn nu, verkar ju många undra.
Och om man då har grunnat fram en fråga, vad gör man med denna fråga?
Ja, då skickar man den till oss via mail till adressen filosofiskarummet@sr.se.
Filosofiska rummet, sverigesradio.se.
Klockan är lite drygt 21 minuter i 5 på morgonen. Och jag lämnar över till Robin Olin med gäst i dagens Ekopodden.
Sara, är mässlingen på väg tillbaka igen?
Ja, i Europa så har vi de högsta smittotalen på 25 år. Och i USA, som tidigare har deklarerats fritt från mässling, så pågår nu ett utbrott. Samtidigt som landet har fått en vaccinskeptiker som hälsominister.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om hur vaccinmotstånd ger mässlingen ny kraft.
Who got measles first?
Kaylee, the one that passed away.
And how old was she?
She's 6.
Det är i mitten av mars 2025. Stan Seminole i västra Texas har drabbats av ett mässlingsutbrott. Och antivaccinorganisationen Children's Health Defense har åkt hit för att intervjua två unga föräldrar som precis mist sin 6-åriga dotter, Kaylee.
She just, her fever didn't want to go away. She was having the fever still.
It's higher and getting higher and higher, and the fever.
De berättar hur hon efter att ha varit sjuk i mässling ett antal dagar började få högre och högre feber och svårt att andas. Och att läkarna på akuten konstaterade att hon fått lunginflammation. Trots respiratorvård gick Kaylees liv inte att rädda. Det sista hon sa till mig var att hon var så törstig, berättar mamman och tar upp en näsduk för att torka tårarna. Det här paret tillhör frikyrkan Mennoniterna och har likt många andra i det samfundet valt att inte vaccinera sina barn. Att deras dotter nu inte längre finns i livet ändrar inte hur de ser på det beslutet, säger de.
We would absolutely not take the MMR.
And also the measles are good for the body, for the people.
Gäst är Sara Heyman, Ekots utrikesreporter med särskild fokus på global hälsa.
Och Sara, vi ska försöka förstå hur vi hamnat i den här situationen. Där vi alltså har fungerande sjukvård och vaccin, men ändå ser ovaccinerade dö både i USA och Europa nu. Så jag tänker vi tar det från början. Ge oss mässlingens historia.
Ja, men om vi börjar med historien här i Sverige före vaccinet, så kommer mässlingen i vågor och vart tredje till femte år ungefär så blir det en sån här topp med tiotusentals smittade.
Pontus, Johns kompis, har mässlingen nu. Och John har inte haft mässlingen.
Det som gör mässling väldigt speciellt, det är att det är en av världens mest smittsamma sjukdomar.
Mm-hmm. Hur då då?
Ja, det räcker med att en smittad person går in i ett rum och kanske pratar för att alla i rummet ska riskera att smittas. Och till och med de i rummet intill löper risk att smittas.
John vaknar på morgonen och har rethosta.
Och om man blir sjuk i mässling så får man först feber, hög feber, irriterade ögon, en ganska jobbig torrhosta. Och ett par dagar senare så kommer det här kända utslagen som börjar ofta vid hårfästet först och sen kommer över hela kroppen.
Och prickarna. Det var alltså mässlingen.
Vanliga symptom är huvudvärk, ljuskänslighet, diarré, illamående och förstorade lymfkörtlar.
Och det är ju en relativt svår sjukdom för barnen. De är borta ifrån skola om de går i skola i genomsnitt cirka 19 dagar.
Men i vissa fall så blir det också komplikationer som kan bli allvarliga, till exempel lunginflammation och ännu mer ovanligt men också mer allvarligt hjärninflammation som kan ge permanenta hjärnskador. Och de här komplikationerna kan bli livshotande även om man får sjukhusvård.
Men ja, om vi ser historiskt här då, jag menar någonstans på vägen här så dyker ju upp ett vaccin.
Ja.
Är dina barn vaccinerade mot mässling?
Nej, det är de inte.
Varför inte det?
Jag har inte vetat om att man kunde göra det.
I Sverige då så införs allmän vaccination mot mässling 1971. Det är till en början ganska låg vaccinationstäckning. Men så småningom så kommer det här 3-i-1-vaccinet, MPR-vaccinet som det heter, som är mot mässling, påssjuka och röda hund.
Fredrik sätter här. Du är första pojken som får den vaccinen nu. Det är historiskt ögonblick här.
Det är den här förkortningen vi känner igen.
Precis,
idag.
MPR och på engelska säger man MMR. Mm-hmm. Och det införs i Sverige i barnvaccinationsprogrammet 1982.
Så var det färdigt.
Man kan säga att jag är i princip jämngammal med MPR-vaccinet.
Okay, uh-huh.
Jag är född 81, så jag måste tillhöra en av de absolut första barnkullarna som fick vaccinet. Och jag har printat lite papper här, Robin, för att du ska få se staplar från 1911 till 2023.
Mm-hmm.
Och det här är alltså antalet rapporterade fall av mässling per år i Sverige. Då ser man att staplarna i princip upphör 1983.
Ja, det är liksom upp och ner ganska stora svängningar och sen bara
tomt.
Helt tomt.
Ja. Mm.
Och bara så jag förstår, då är det är vaccinet vi ser där i den kurvan när det kommer in.
Det är vaccinet vi ser.
Och om vi tittar utanför Sveriges gränser då, i andra delar av västvärlden, är det samma framgångshistoria där?
I stora drag, land efter land deklareras mässlingsfritt och USA deklarerar sig självt mässlingsfritt år 2000.
Ja, då ska vi väl gå över till den andra delen av den här historien. Vaccinationsmotståndet och vad det får för konsekvenser för de här kurvorna som du har tagit fram. Vad behöver man veta då?
Man behöver veta att vaccinmotstånd har funnits lika länge som det har funnits vaccin. Och det är inte så konstigt. När man började utveckla vaccin så var det en riskfylld procedur. Men ser vi på det idag så handlar motståndet bland annat om att man misstror auktoriteter och myndigheter, att man inte litar på att vaccinet är säkert, att man tror att kroppens eget immunförsvar klarar sig bättre utan vaccin, eller att man tror på mer alternativa behandlingar utanför vad som är vetenskapligt framforskat och bevisat. Och man brukar också tala om en vaccinparadox.
Mm-hmm. Och vad innebär det? Vad är det för paradox?
Jo, framgången som ett vaccin ger, det vill säga en sjukdom försvinner från samhället och därmed från det allmänna medvetandet, gör att människor också glömmer bort hur farlig eller plågsam sjukdomen var. Och glömmer därmed också bort kanske att vaccinen är viktiga.
Now to this story this morning, the World Health Organization says measles cases rose 300% worldwide in the first three months of 2019. Think about that.
Och 2019 så konstaterar Världshälsoorganisationen att mässlingsfallen har ökat dramatiskt och även dödsfallen. Och en viktig orsak till det här är oviljan att vaccinera.
Mm.
Tveksamheten till vaccin listas faktiskt av WHO det här året 2019 som ett av de 10 största hälsohoten. Och sen kommer coronapandemin.
Och vad händer då?
All right, y'all know what to do. Raise those signs up!
No more shots! No more shots!
Ja, men under pandemin så ökar vaccinationsmotståndet i många delar av världen. I många länder så införs ju olika typer av tvångsåtgärder. Munskydd, förbud mot att samlas och vaccinationskrav för till exempel hälso- och sjukvårdspersonal, statligt anställda och så vidare.
Mm-hmm.
Och det här leder ju till starka reaktioner och stora protester.
It's not right and we deserve to have medical freedom.
My body, my choice.
Och det här motståndet för samman grupper från flera olika politiska håll och skär igenom alla möjliga grupper. Även vårdprofessionerna splittras i det här.
Should not be forced upon us to either vaccinate or lose our livelihood.
Och skepsisen spiller över även på de gamla vaccinen.
Som vaccin mot mässling då?
Precis, det kommer med på köpet kan man säga. Och inte minst i USA, där framträdande personer lyfter den här frågan. Som Robert F. Kennedy Jr. som vill bli president.
Mm-hmm. I've come here today to announce my candidacy for the Democratic nomination for president of the United States.
Han har ju en lång historia av att driva vaccinmotstånd. Och han har spridit en lång rad konspirationsteorier om vaccin. Bland annat att NPR-vaccinet skulle vara kopplat till autism till exempel. Ett samband som är motbevisat flera gånger. Och så småningom så lierar han sig ju med Trump.
I USA nominerar Donald Trump vaccinskeptikern Robert F. Kennedy Jr. till att bli landets nästa hälsominister.
I'm gonna let him go wild on health. I'm gonna let him go wild on the food. I'm gonna let him go wild on medicine.
What do you think of this news? RFK Jr. the pick for Health and Human Services Secretary.
I forskar- och sjukvårdssamhället så tas ju den här nomineringen emot med förskräckelse, vet jag inte om det är tillräckligt starkt ord, på grund av hans antivetenskapliga hållning.
This hearing will come to order. I thank my colleagues and Mr. Kennedy for being here today.
I januari frågas han ut i senaten.
We've just had a measles case in Rhode Island, the first since 2013. And frankly, you frighten people.
News reports have claimed that I am anti-vaccine or anti-industry. I am neither. I am pro-safety.
Han säger till exempel att han inte är anti-vaccin utan att han är pro-safety. Alltså för säkerhet, vilket ju insinuerar att vaccinen inte skulle vara säkra.
No one should be fooled here. As Secretary of HHS.
Trots de här hårda utfrågningarna och enormt många kritiker till det här valet så godkänner senaten RFK Jr. som USA:s nya hälsominister i februari i år. Och det som gör den här frågan ännu mer speciell, det är ju tajmingen här. För i januari så har ett mässlingsutbrott tagit fart i Texas.
Tonight, measles, a disease once declared eliminated in the US, spreading rapidly through rural West Texas. 48 cases reported so far, mostly in children and teens.
Ja, vad är det som sker där?
Det är på landsbygden i västra Texas som fler och fler mässlingsfall dyker upp. Och många av de smittade tillhör frikyrkan Mennoniterna.
The Mennonites are Anabaptists who farmed around here since the 1970s.
Det är en grupp där andelen som vaccinerar sig är väldigt låg.
Got some breaking news to report. The Associated Press is reporting now that one person has died from the measles outbreak in West Texas.
Och först dör en 6-årig flicka enligt sjukhuset av komplikationer från mässling.
So as of today, more than 20 patients have been admitted to the Covenant Children's Hospital. We have several of those who have required intensive care.
Och lite senare så dör ännu ett ovaccinerat barn, en 8-årig flicka. Också bland de här mennoniterna.
The CDC is deploying another response team to help combat a measles outbreak in West Texas. This comes after a second infected child who was not vaccinated died.
Får det här RFK Jr. på något sätt ändra sitt sätt att prata om vacciner då? Att han alltså ska hantera ett uppblossande mässlingsutbrott där barn dör?
Man kan säga att han kör vidare med grumliga budskap.
Mm-hmm.
När det gäller de här barnen som dör i Texas så åker Kennedy dit för att delta vid begravningen av 8-åringen och ge sitt stöd till familjerna.
Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy Jr. on the ground meeting with families whose unvaccinated children have died.
Alltså han är där och träffar dem.
Ja, han poserar på foton med båda de här drabbade familjerna. Med en mörk, kritstrecksrandig kostym och vit skjorta står han och sitter där bland de här familjerna är väldigt barnrika, så det är väldigt många barn på de här bilderna.
Och kommer den där frågan om vaccin mot mässling upp i samband med det då?
Det gör det, och efter att ha deltagit vid den här begravningen så skriver han på plattformen X att vaccin är, citat, det mest effektiva sättet att förhindra spridning av mässling.
Okej, okay. Så där är han ändå tydlig.
Där är han tydlig, det ger rubriker. Men i samma veva så postar han bilder på sig själv tillsammans med två läkare som förordar ovetenskapliga kurer för mässling, mm-hmm. som han kallar för extraordinary healers. Och han kommer också med uttalanden om att vaccinet skulle vara farligt, lika farligt som sjukdomen, och att skyddet av vaccinet skulle avta snabbt, vilket inte stämmer.
För då undrar man ju om det, alltså att hälsoministern i USA sprider tvivel kring vacciner mot mässling, kommer göra att ännu fler säger nej till sprutan och i förlängningen att det kan komma ännu större utbrott här.
Ja, det finns ingen nationell statistik över så här kort tid över hur viljan att ta mässlingsvaccinet har påverkats bara de senaste månaderna, men i en tid när budskapet skulle behöva vara kristallklart så är det istället dubbla budskap som ändå sår misstro mot vaccinen.
Men hur är läget då när det gäller just vaccinationen mot mässling i USA?
Ja, den data som jag har hittat från smittskyddsmyndigheten i USA säger att det är 90,8% av tvååringarna som har fått minst en dos MPR-vaccin. Och det är ju den totalen. I vissa counties, alltså den här län, så ligger täckningen betydligt lägre.
Och hur ska man värdera en sån siffra då?
Man ska ligga på 95% för att skydda hela befolkningen mot utbrott av mässling. Det är ett sånt tröskelvärde. Mm-hmm. För det finns ju alltid de individer som inte kan få vaccin. Barn som är väldigt små, nyfödda. Och också personer som har olika sjukdomar som gör att de inte kan vaccineras. Och ligger man över 95 så får alla skyddet. Men så fort man kommer under 95 så finns risken för utbrott. Och ju längre man sjunker, desto fler och större utbrott kan det bli.
Och här ligger USA då under?
En bra bit under 95.
Mm-hmm.
Hello, I'm Andrea and I'm a health specialist and a pediatrician at Romanian Red Cross.
I en video på TikTok våren 2025 vädjar en rumänsk barnläkare till föräldrar om att vaccinera sina barn. Det efter att landet haft över 30 000 fall av mässling, där 18 personer dött under 2024.
Denn die Masern sind wieder auf dem Vormarsch.
På tysk tv visas högre och högre staplar över antalet mässlingsfall där. Och i New Jersey varnar myndigheterna för att publiken på Shakiras konsert den 15 maj exponerats för mässling, eftersom en person där ute i publikhavet visat sig bära på viruset. De mässlingsutbrott som de senaste decennierna framförallt plågat befolkningen i mindre utvecklade länder är nu ett rejält hot även i delar av USA, Europa och övriga västvärlden.
What are we doing wrong?
Vad har vi gjort för fel? Frågar sig en kanadensisk forskare i en tv-soffa och gör en uppgiven gest med händerna.
We've got a problem here. And that problem was solved by a simple shot in the arm.
Och Sara, om vi håller oss här i Europa nu då, alltså här rapporteras det ju också då om en ökning av mässlingsutbrott. Går det att se likheter mellan det som sker här och det som sker i USA, eller hur ska man förstå det här?
Det finns stora problem med mässlingsutbrott i Europa. Senaste rapporten från EUs smittskyddsmyndighet visade flera hundra fall förra året i bland annat Tyskland, Belgien, Österrike och Italien. Och i många länder så går vaccinationstäckningen ner. Den har sjunkit. Här i Sverige så ligger vi nu på 92,2%. Vilket också ju är
under 95,
en bra bit under 95. Mm. Och i många länder finns en svagare vaccinationsvilja och en stor misstro mot myndigheter och politiska ledare.
Men jag tänker att här har vi ju väl ingen Kennedy så att säga. Någon så högt uppsatt politiker som själv är skeptisk till vaccinerna, eller?
Nej, vi har inte den typen av topppositioner kanske. Men i bland annat Grekland, Italien och Frankrike så har populistiska partier och politiker ridit på eller fört fram antivaccinfrågan. Det finns ett mönster här och det är en stark koppling mellan anti-etablissemang och antivax. Det visar forskning.
Men om vi blickar framåt, alltså hur ska man se på det här läget? Får vi på något sätt räkna med att mässlingen är tillbaka i västvärlden igen, i Europa och USA? Alltså att det kommer fortsätta så?
Alltså vi har ju de högsta smittotalen på 25 år i Europa. Till och med här där vi har så goda förutsättningar så ligger vi under 95%. Men om man ska försöka se något positivt i det här så har det ju lett till många tidningsartiklar om mässling. Ett utbrott av det här som i USA och i Rumänien och Europa sätter ju ljus på sjukdomen igen. En sjukdom som har varit helt ointressant kan man säga ur mediesynpunkt. Även om det hela tiden har varit ett stort hälsoproblem i fattiga länder. Och den här informationen och kunskapen igen som kommer om mässling, det kanske får fler att vaccinera sig.
Men det bygger ju då fortfarande på att folk också ska vilja ta den där sprutan.
Precis. Så nu är det ju en tid när det är upp till regeringar och hälsomyndigheter både här i Europa och i USA att få ut informationen på rätt sätt.
Tack så mycket, Sara.
Tack.
Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Programledare var Robin Olin och gäst Sara Heyman. Producerade gjorde Stina Fischer och Ulrika Lindqvist.
Det låter ju nästan som en Bondhistoria och det här är ju också någon slags agenthistoria i högsta grad.
Estländaren Evald Hallisk hamnade mitt i Europas farliga underrättelsekrig.
De trålade liksom efter agenter och fångade upp folk och utbildade dem här i Sverige.
Det här var ju en mycket hemlig verksamhet som hade kvarter på Östermalm i Stockholm. De finns ju egentligen inte.
Bildningsbyrån hittar du på UR-play. Och det här är Sveriges Radio P1 och klockan är 5.
Här är Ekot. I Sydkorea svårs landets nya president Lee Jae-myung in för en timme sedan. I sitt installationstal så lovade han bland annat att föra dialog med Nordkorea och öka mer koreanskt samarbete med USA och Japan. Fabriken, så ska det handla om någonting annat här. En 25-åring som misstänks ha beordrat trippelmordet i Uppsala för en månad sedan satt anhållen några dagar innan han släpptes. Men trots att misstankarna kvarstår så begärde inte åklagaren att mannen skulle få reseförbud. Kort därefter så försvann han utomlands enligt uppgifter till P4 Uppland och Ekot. Ansvarig åklagare Andreas Nyberg menar att misstanken inte var tillräckligt stark för att belägga mannen med reseförbud. Northvolts fabrik i Skellefteå har efter konkursen tillverkat lika många batterier som innan, fast med en tredjedel av personalen. Det säger konkursförvaltaren Mikael Kubo till Ekot. Och flera av de anställda som Ekot pratat med säger att de inte är förvånade. De vittnar om en byråkratisk organisation där få personer faktiskt jobbade med att göra batterier och desto fler arbetsledde eller fokuserade på Northvolts expansionsplaner. Senare idag väntas riksdagen anta en ny lag om förbud mot försäljning av lustgas i berusningssyfte. Bland annat så innebär lagen att ett förbud att sälja till personer under 18 år och man ska bara få köpa högst 2 normalstora behållare per tillfälle. Norge kommer göra det möjligt för kommuner där att införa en turistskatt som ska vara 3% för hotellövernattningar på platser med många turister för att kunna kompensera kommunerna för den ökade belastningen. Det var Ekots nyheter.
P1, Sveriges Radio. Det ska nu handla om mänsklighetens samarbetstriumf. För hur viktigt kan det vara att vara ense världen över om mått för till exempel längd och vikt? Riktigt viktigt förstår man av Vetenskapsradion som vi lyssnar till nu.
Hur lång är en meter? Hur tungt är ett kilo? Ja, det vet vi exakt, för det finns internationella överenskommelser om det och om att det är just meter och kilo vi ska prata om. Hur skulle det vara annars?
Det hade varit helt hopplöst skulle jag vilja säga i dagsläget, för det är en förutsättning för internationell handel.
Vi hade antagligen kunnat köra bil idag utan de här internationella enheterna. Men det vet det tusan om vi hade kommit fram till en laptop.
Meter och kilo och andra enheter ingår i meterkonventionen, vars 150-årsjubileum nyligen firades i Sveriges mätcentrum, Borås. Det är en 150-åring som med tiden snarare vässas än åldras. Aldrig har en sekund varit så väldefinierad som nu, och ändå är den under justering. Det här är Vetenskapsradion, jag heter Camilla Widebeck. Till firandet i Borås har flera hundra med mätintresse eller mätbehov samlats. Från industri, forskning och myndigheter. Utställningar visar hur man mätt exakt tidigare. Föredrag handlar om de moderna behoven. Forskningsinstitutet RISE står bakom. Här finns de så kallade riksmätplatserna för flera enheter. Det är hit man vänder sig för att kunna mäta exakta kilon eller meter till exempel. Men innan man börjar mäta exakt måste man enas om vad man ska mäta. Alltså att använda samma enheter. Det var där det började och behoven var stora, konstaterar historieprofessorn Dick Harrison.
Tänk hur det såg ut innan. Bara Frankrike hade 200 000 olika måttenheter. Dessutom var det olika längd, vikt, trots att det är samma enhet, beroende på vilken stad du befinner dig i. Det går inte att under de omständigheterna bygga en framtid. Alltså behövde man standardisera. Och meterkonventionen är vårt i särklass bästa exempel på att vi människor över hela jorden har kommit överens om just detta.
Dagens globala handel är svår att tänka sig med den tidens flora av måttenheter. Då kunde det vara svårt till och med inom ett land.
Ta bara en sån enkel sak som ifall du ska, vilket är väldigt vanligt i Tyskland, handla öl. Då handlar man dem i fat. Och det kan skilja mot 1000 liter i ett fat ibland, beroende på vilken stad du köper det. Det är alltså gigantiska misstag som kan begås med lätt förutsägbara bråk mellan köpare och säljare om du inte passar dig. Plus om du ska bygga något. Ska du bygga något stort, det kan vara en diligens eller en järnväg eller en räls. Ja, då måste du veta precis att muttrarna och spikarna är av helt rätt storlek. Och det är de ju inte. Alltså blir det fel gång på gång. Och det är alltså ingen ny upptäckt. Det här våndades man över på 1600-1700-talet också. Och det här, alltså de som verkligen gillar det här, det är ju lurendrejer och fuskare som kan komma undan med att ha olika mått som man inte förväntas hos den andra. Och dessutom så måste du standardisera innehållet också. När man ska köpa pälsverk från ryssarna under medeltiden och tid på den tiden, då köper man dem i timmer. Ett timmer motsvarar med en pälsa. Ja, men hur många då? Och vilken stad är det som har det här timmermåttet? Etc. Det krävs alltså inte bara en nationell och regional utan en internationell standard om du ska ro in världen i en internationell framtid.
Och så blev det ju. Meterkonventionen kom till 1875. Men det började långt tidigare, vid det franska hovet.
Ursprungsidén är från upplysningstiden på 1700-talet och det sitter alltså kungar som vill tvinga igenom förbättringar över folkets egen vilja, för folk vill ju inte ändra på något, de vill ha det gamla. Och i det fallet är det den ofta utskällde franske kungen Ludvig den 16, han som sen blev halshuggen, som tillsätter kommittéer för att råda bot på eländet. Då har han 200 000 måttenheter som ska radikaliseras och reformeras. Och sen när han petas under franska revolutionen, då fortsätter revolutionärerna det här jobbet och ror i land ett decimalsystem. Och deras idé var väldigt radikal. Det gällde att allt skulle gå i decimalsystemet. Alltså även dygnet. Du skulle ha 10 dagar på en vecka. Du skulle ha decidygn och centidygn och så vidare. Just det lyckades inte så väl. Men de fick igenom metersystemet. Och det är faktiskt en av de första saker som klubbas officiellt efter att Napoleon har gripit makten 1799. Men då är det Frankrike som har kört igenom det här. Engelsmännen, fransmännens dödsfiender, vill ju absolut inte plagiera Napoleon. Och de har fortfarande inte gjort det. De kör med sina yards fortfarande. Men de andra romanska länderna som ligger Frankrike nära i kultur och språk, de kommer under första hälften av 1800-talet att ta över det här successivt. Övriga grannländer, Nederländerna till exempel, tar över det på grund av grannpåverkan också ganska tidigt. Men sådana här tröga lika utsockna som svenskarna. Där krävs det alltså rejäl politisk och finanskapitalmässig påtryckning. Wallenbergarna till exempel, och Wallenberg går i spetsen för att Sverige ska ta det här också, för att det gynnar oss. Och Sverige blev då för exakt 150 år sedan en av de där ursprungliga makterna som gick in. Vi var 17 länder och skrev under meterkonventionen. Sen gällde det ju för svenska folket att köpa det här. Och det tar 10 år innan man lyckas tvinga igenom någon sorts övergång. Det kan vi fortfarande se exempel på i en tumstock. Den här vikbara tumstocken är en svensk uppfinning från sent 1700-tal. Och den är ju som alla vet som håller till en tumstock både graderad med centimeter och med tum. Där har namnet tumstock. Egentligen så var den tänkt att bli centimeterstocken som skulle lära svenskarna hur långa centimeter var.
Jaha, det var själva tanken när uppfinningen kom alltså.
Ja visst, och det skulle gå vika. Vikbara tumstocken, det var den svenska grejen alltså.
Handlar det från början just om längdmått? Är det meterkonventionen som är meter eller är det meterkonventionen som är mäta?
Ja, det är meter. En meter. Och då hade man en standardmeter. Den har man bytt ut några gånger. Numera mäter man den i ljus. Men ursprungligen så hade man en originalmeter som förvarades i Paris som skulle vara någon sorts internationell rikslikare. Men från det att man hade längdmått så byggde man ju snabbt in mycket tidigt tyngdmått. Jag menar, en av de stora pådrivande faktorerna bakom meterkonventionen, det var att postväsendet kom igång och internationaliserades. Och då skulle man mäta vikten på breven. Och då enades man om gram och kilogram. Och när man väl fick det att funka, för det var man tvungen till, då gick det lättare att få längdmåttet också. Sen byggdes ju det här ut under 1900-talet och idag är det ju oändligt mycket större, alltså med Kelvin och Ampere och Mol, alltså hela SI-systemet har vuxit fram ur meterkonventionen.
Dick Harrison, professor i historia i Lund. Ja, nu omfattar SI-systemet enheterna meter, kilogram, sekund, ampere som anger ström.